Så, ni får gärna fortsätta att stå, så ska jag läsa dagens text ifrån Apostlagärningarna kapitel 10 har vi kommit till. Då läser jag ifrån vers 34. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén. Med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde. Både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus: ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar. Herre, jag ber att du ska välsigna den här stunden. Att du ska lysa på ditt ord. Låt oss få förstå ännu mer av vem du är och vad som ligger på ditt hjärta. Jag tackar dig för att du älskar och har skapat var och en som har kommit hit idag. Jag ber att du ska tala till oss var och en. Amen. Varsågod och sitt. För er som inte känner mig så heter jag Ebba och jag jobbar i den här kyrkan. Vi är mitt inne i våran Apostlagärningarna-serie. Nu har vi kommit till kapitel 10. Vi fick precis höra en riktig predikan av Petrus. Så här, vem är Jesus? Vad är det som har hänt? Och medan han predikar så faller den helige ande över alla som är samlade. Om ni vill ha en liten läxa, alla ungdomar blir jätteglada nu för en till läxa. Gå hem och läs hela kapitel 10 för att det är väldigt intressant. Men det var för många versar för att läsa här medan ni står upp. För då kommer ni börja sväva iväg och tänka på lunchen tror jag. Eller så är det bara jag som har en tendens att göra det om jag ska stå för länge. Men det som har hänt tidigare i kapitlet, det är att en man som hette Cornelius, som inte var född jude, men som bekände sig till Israels Gud. Han har bett och han har fått se en syn när han ber. En ängel kommer till Cornelius i hans syn och pratar med honom. Och säger att du ska skicka efter någon som heter Petrus, alltså lärjungen Petrus. Petrus, han sitter och ber på sitt håll. Och han får också se en syn som handlar om att slakta och äta alla olika sorters djur. Och då ska vi komma ihåg att Petrus, han var jude. De hade jättetydliga instruktioner i Guds lag kring vad man kunde äta, vilka djur som var rena, vilka som var orena, vad som var heligt. Och Petrus säger: nej, 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 jag vill inte äta någonting som är oheligt eller orent. Men en röst säger till honom att det som Gud har förklarat rent ska inte du förklara orent. Petrus, han sitter och funderar på vad den här synen kan betyda. När Cornelius män kommer och säger: vet du vad, vi jobbar för Cornelius och han vill träffa dig. Petrus följer med hem till Cornelius. Han stiger in i Cornelius hus som var fullt av hedningar. Alltså människor som inte var judar. Och han förklarar att Ja, ni vet att jag är jude. Egentligen så brukar inte vi umgås på det här sättet. Men jag kan göra det för att Gud har visat mig att ingen människa är ohelig eller oren. Och han undrar sen, varför har ni kallat hit mig? Och då kan vi läsa ifrån vers 30. Cornelius svarade, för 4 dagar sedan, just vid den här tiden, den 9:e timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe, alltså en stad, och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud och vill höra allt som Herren har befallt dig att säga. Och då faller allt på plats för Petrus. Då fattar han, den här synen, och jag har blivit kallad hit till liksom hedningars hus. Han säger, nu förstår jag, Gud gör inte skillnad på människor. Gud tar emot den som fruktar honom, den som söker honom, den som vill följa honom. Och medans Petrus börjar predika för dem om vem Jesus är, så faller den helige anden, inte bara över judarna, inte bara över de som hade levt liksom helt rent hela sitt liv, utan över alla. Och det bekräftar att det verkligen stämmer. Evangeliet är för alla. Jag skulle vilja belysa några grejer som jag har tänkt på när jag har läst den här texten idag. Vad det är liksom att vara kristen, vad som händer där evangeliet får dra fram. Den första grejen som jag skulle vilja prata om, det är att alla behöver Jesus. Om du antecknar, skriv 1. Alla behöver Jesus. Så Cornelius, han verkar ha varit en bra man. Det står precis i början av kapitlet i Apostlagärningarna 10, vers 2 om Cornelius att han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Han gav generöst med gåvor till folket och han bad alltid till Gud. Han var liksom inte jude, men jag kan erkänna, handen på hjärtat, han verkar ha levt ett finare liv än vad jag lyckas med vissa veckor. Han bad alltid, han var generös, han levde rätt, han lydde och respekterade Gud i allt. Och han hade dessutom ett bra jobb, han var officer och han var ansvarig över 100 man. Men Cornelius, han behövde få höra om Jesus. Cornelius behövde få den helige ande och Cornelius behövde omvända sig och döpa sig. I faderns och sonens och den helige andens namn. Petrus sa i sin predikan i Cornelius hus att Jesus är allas herre. Redan i första Moseboken, när man läser om de första generationerna i Guds folk, så i kapitel 12 så lovar Gud Abraham, ni känner kanske till historien, att jag ska göra ett stort folk av dig. Så många som stjärnorna är, liksom, du kommer inte kunna räkna dem och jag ska välsigna er. Men redan i kapitel 12 så säger Gud till Abraham att i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och i Galaterbrevet kapitel 3 vers 8 så säger Paulus så här. Att skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Det var tydligt. När Jesus vandrar med lärjungarna, när vi läser om honom i evangelierna, så var det tydligt att budskapet, evangeliet, alltså att Messias är här. Guds son har kommit till jorden för att förlåta våra synder, för att försona oss med Gud. Det budskapet skulle först erbjudas till judarna. Det är tydligt. Men det är också tydligt att Guds mission är större än så. Jesus säger själv i Johannes 3:16 att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskade världen. Ordet för världen är kosmos, alltså hela mänskligheten. Gud förbereder Petrus. För att även om Jesus har pratat om de här grejerna. Även om det fanns redan i, liksom Mose, i första Mosebok kapitel 12, så är det här ett sånt stort skifte i hur man som en jude som Petrus tänkte att Gud behöver förbereda hans hjärta. Ett skifte är på gång att ske och Gud behöver få leda. Och Petrus själv, han förklarar när han kommer till Cornelius hus att Gud har talat med honom om hur han nu ska se på människor. För att vanligtvis hade han inte gått in i Cornelius hus. Judarna, de hade fått så många tydliga instruktioner på vad man kunde äta, hur man skulle laga det. Att det var i princip omöjligt att ha matgemenskap med någon som inte var jude. Det var liksom, ja men, någon som är allergisk mot typ allt vet hur svårt det är att bara komma och spontant äta med någon som inte förstår sig på din allergi. Det kommer hela tiden ha gått fel någonstans i ledet. Och synen som Petrus fick, den handlade om just mat. Kanske mindes Petrus att Jesus själv i Markus kapitel 7 kan man läsa om, när Jesus själv säger att ingen mat kan göra människan oren. Men Petrus har redan när han kommer till Cornelius förstått att det här är större än bara maten som ligger på tallriken. Han har greppat någonting som ligger på Guds hjärta. Jesus kom för alla människor och gemenskapen som Guds folk är på väg att utvidgas. Cornelius, som levde bra, som lydde Gud, som bad hela tiden, han behövde Jesus. Du och jag behöver Jesus. Vi kan fylla våra liv med allt möjligt som är bra. Vi kan fylla våra liv med att göra gott, liksom syssla med välgörenhet, vara generösa. Men det är bara genom Jesus som vi blir försonade med Gud och får frid med honom. Vi behöver Jesus. Det andra som jag vill lyfta fram ifrån dagens text, det är att vi behöver varandra. Vi behöver Jesus och vi behöver varandra. Cornelius, han bad och han får möta en ängel. Ibland så tänker jag att om jag får möta en ängel, då kommer inte jag ha en enda fråga sen. Då kommer det liksom vara löst. När jag var tonåring så kunde jag ibland be liksom, Gud, ge mig bara ett mirakel som är, alltså ett stort mirakel, typ en kroppsdel som växer ut eller något sånt där riktigt coolt som inte går att förneka. För då kommer jag aldrig mer ha några frågor. Då kommer jag aldrig mer tvivla på dig. Jag kommer aldrig mer tveka när det handlar om att stå upp för dig. Ge mig ett mirakel så är allting löst sen. Men det verkar inte riktigt funka så. För jag har sett människor som har fått stora mirakler som ändå kämpar med livet med Gud. Cornelius, han får prata med en ängel i sin syn. Och den här ängeln säger egentligen ingenting. Den här ängeln, han ger honom en liten instruktion om att men du ska söka upp en snubbe som heter Simon. Det står så här i vers 3. En dag runt nionde timmen såg han tydligt, Cornelius alltså, i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Sen var det liksom slut. Ta upp telefonen, ringer sin bästa vän. Jag har pratat med en ängel. Alltså jag satt hemma och bad och jag har pratat med en ängel. Och vännen säger: va? Men vad sa ängeln? Jo, men han sa att jag ska skicka efter en kille som heter Simon. Som bor hos en annan kille som heter Simon. I ett hus vid havet. Så att det är väl bara att gå ut och leta då. Så läste vi om Paulus fick möta Jesus. Mötet med Jesus slog Paulus till marken. Det förändrade honom för livet. Han fick liksom, jag tror att han fick bli förvandlad och omskakad på en gång i det ögonblicket. Men även Paulus blev skickad till andra människor för att få hjälp att bli en lärjunge. Paulus, kommer ni ihåg, han blev till och med blind. Och han fick bara kasta sig ut och lita på att okej, jag går till stan som Jesus sa. Och jag hoppas att någon är trogen och lyssnar på Gud och kommer dit och hjälper mig. Det verkar som att Cornelius och hela hans hus, de behövde få träffa Petrus för att bli lärjungar. Petrus var den som fick berätta om Jesus. Petrus var den som fick hjälpa dem till att förstå att ni behöver döpas. Petrus stannade också i flera dagar hos dem sen. Kanske för att hjälpa dem in i det nya livet. Det var Gud som skickade den helige ande över dem. Men vi behöver varandra i vårt lärjungaskap. Ifrån Sverige så har vi skickat ut genom historien många missionärer ut över världen. Om man läser kyrkohistoria för liksom 200 år sedan eller 100 år sedan så kan man vara väldigt stolt som svensk. Vi har haft modiga män och kvinnor som har åkt alltså kors och tvärs över haven till länder man inte riktigt vet vad som väntar en när man kommer fram. Man har sagt hej då till sina nära och kära. Man har liksom tänkt att ja, nästa gång jag kommer hem så är det förmodligen i min kista. Så det här, nu säger jag farväl, för att det har legat på ens hjärta att människor ska få tag på det som man själv har fått tag på. Men ibland så glömmer vi att någon har ju kommit till oss också. Vad jag vet så pratade inte Jesus svenska. Hade han gjort det så hade jag sluppit att läsa grekiska i min utbildning. Och det hade jag varit väldigt glad för det var sjukt svårt. Jesus pratade inte svenska. Lärjungarna, den första kyrkan och de första generationerna av de kristna, de tog missionsbefallningen på allvar. Jesus sa till dem, ni ska gå ut över hela världen till jordens yttersta gräns och göra lärjungar. Och man tog det på allvar. När vi kommer fortsätta att läsa i Apostlagärningarna så kommer vi se att man missionerade. Man spred sig trots att det var farligt. Och i våran del av världen så dröjde det nästan 1000 år innan vi fick tag på evangeliet. Och när vi fick tag på evangeliet så var det inte för att någon hashtag trendade eller någon liksom video spreds på alla sociala medier och vi kunde sitta bekvämt och få upp det i våran telefon. Nej, det var för att människor hade offrat allt och gått mot det okända med ett budskap för att lyda Gud. Precis som andra religioner så har kristendomen ibland spridits politiskt. Du vet, en kung byter religion, då byter hela landet religion. Någon kung blev kristen och då blev Sverige kristet. Men vi som sitter här, vi vet att tron på Gud, relationen med Gud, är personlig. Eller hur? Så en kung kan bli kristen. Man kan säga att ett land är kristet. Men för att vi skulle få en relation med Gud så är det någon som har kommit till oss. Kanske var det en förälder. Kanske var det en vän. Kanske var det en kollega, kanske var det en lärare. Men någon har varit den första att berätta om Jesus kärlek för oss först. Oavsett om vi har fått tron med modersmjölken eller om vi har levt ett helt annat liv innan vi fick möta Guds kärlek, så är vi frälsta av nåd. Vi får vara med. Vi har fått bli en del av Guds folk. Och det är stort. Petrus, han vågade lyda det som Gud la på hans hjärta. Och den helige ande visade sen tydligt att var och en som i sitt hjärta lyssnar på det här och börjar tro på Gud och budskapet om Jesus får plats. När vi läste i Apostlagärningarna 2 om pingstdagen, när den helige ande föll på lärjungarna för första gången, så står det att man döpte massa människor och så står det att de troendes gemenskap växte den dagen. Och precis samma sak händer den här dagen. De här människorna får en helige ande, de låter döpa sig och de troendes gemenskap får växa och bli mer mångsidig än vad den hade varit tidigare. I första Korintierbrevet kapitel 12 Och vers 12 så säger Paulus så här. Om de troendes gemenskap som han kallar för kroppen. Han säger så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Vi är en del i Kristi kropp. Vi är händer, vi är fötter, vi är näsor, vi är hjärnor, vi är ben. Jag vet inte vad du identifierar dig som idag. Men vi är olika och vi är en del i Kristi kropp. Och det är genom Guds nåd som vi får vara det. Den här texten som vi läste idag, det är inte något avlägset. Liksom. Den här texten handlar om oss. Vi som inte var en del av Guds folk, vi får nu höra hemma. Någon valde att lyda Gud för våran skull. Och min fråga som jag skulle vilja bara att vi börjar fundera på idag, det är vem kan vi lyda Gud för? Vem är det som sitter, precis som Cornelius hus, med öppna hjärtan och längtar som behöver att någon som oss kommer och berättar om vem Jesus är? Och om du sitter här idag och inte har tagit emot den gåvan som Guds nåd är, så kan du få göra det idag. Du kan få förlåtelse för dina synder. Om du tror att Jesus i ditt hjärta, du tror att Jesus är Guds son. Du tror på att han dog på korset för dina synder och du vill följa honom, ge ditt liv till honom. Så kan du få göra det idag. Och precis som Cornelius hus så kan anden få fylla dig. Alla behöver Jesus och vi behöver varandra i Kristi kropp. Det tredje och sista som jag vill lyfta fram idag, det är att evangeliet gör fiender till familj. Om vi nu förstår att okay, men jag är frälst, jag får vara en del av den här gemenskapen och det är Guds nåd. Hur kan jag leva ett liv som får ära och hedra det? Jag tänkte, när jag satt och tänkte på det här, så tänkte jag på några olika delar av att leva som Kristi kropp. Och den första delen handlar om att vara just en kropp. Jag har känt lite av en börda den här veckan. Och jag vet inte om det är från Gud eller om det är från mig. Men jag har känt lite att hjärtat har gått sönder när jag har tänkt på hur splittrad kyrkan är idag. Hur splittrad Kristi kropp är. Och så har jag tänkt som förälder. Tänk att se sina barn växa upp. Och inte bara tappa kontakten med varann. Glida ifrån varann. Utan till och med hata varann. Tala illa om varann. Ljuga om varann. Peka finger mot varann. Jag tror att det här ligger tungt på Guds hjärta. I Efesierbrevet 4, vers 30. Så skriver Paulus, bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Det här skriver han i en kontext av där han pratar om hur man i kyrkan ska bete sig i relation till varandra. I samma kapitel, Efesierbrevet 4, vers 2 till 6, så skriver han, var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varann i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Han pratar om att vi ska förlåta varann som Gud har förlåtit oss. Att vi ska älska varann som Jesus har älskat oss och offrat sig själv för oss. Han pratar om att vi ska leva rent, vi ska leva generöst och vi ska lägga det gamla sättet att leva bakom oss. Bedröva inte Guds helige ande. Ordet för bedröva, det står för att känna sorg och smärta. Det finns saker som smärtar Gud. Vi har fått nåden att få ingå i Guds familj. Låt oss inte såra Gud genom att inte älska våra syskon. Genom att inte älska resten av kroppen. Vi är en kropp. en spretig kropp, en brokig kropp, men vi behöver varandra. Vi behöver människor med olika socioekonomisk bakgrund, vi behöver människor med olika etnisk bakgrund, vi behöver unga, vi behöver gamla, vi behöver familjer, vi behöver singlar. Vi behöver varandra, och jag tror att det krossar Guds hjärta när vi bygger kyrkor utifrån ett vi och dem tänk. Jag kan förstå att man behöver träffas ibland i mindre grupper. Att man kanske behöver få ha en gudstjänst på sitt eget språk. Det är jättebra. Den möjligheten ska vi ge. Men när vi bygger kyrkor utifrån att här är vi såna här. Och de är såna här. Och vi är lite finare än dem. Vi är nog lite närmare Gud än vad de är. Då tror jag att det krossar Guds hjärta. Gud sa till Petrus att inte kalla någonting för orent som han har kallat rent. Jag kan erkänna att jag har nog mer än en gång gjort mig skyldig till att kanske inte säga det, men tänka det om andra kristna. Och det tror jag vi är många som har. Och vi behöver vända om ifrån det. Kan vi i våra hjärtan omsluta och älska våra kristna syskon i Israel och samtidigt älska och omsluta våra kristna syskon i Gaza? Kan vi älska våra bröder och systrar i Ukraina och samtidigt älska våra bröder och systrar i USA och i Ryssland? Kan vi också be och längta lika mycket efter att Gud ska möta de som ännu inte har fått möta Jesus kärlek i Israel, i Gaza, i Ukraina, i Ryssland, i USA, i Iran, i Kina, i Nordkorea? Kan vi våga be till Gud om kärlek till människor som vi inte håller med och som vi inte förstår och som inte ens behandlar oss rätt, men som behöver få möta Jesus, som behöver få bli förvandlade av evangeliet? Håller våran tro till det? Förra veckan så pratade Emanuel om att människor i kyrkan var rädda för Paulus. Paulus, han ville döda de kristna. Han andades mordlust, står det. Och när man fick höra att Paulus har mött Jesus, han vill komma och vara med er, så var man inte bara jätteglad med öppen famn, utan man var rädd. Men ett möte med Jesus förvandlade Paulus. Ett möte med Jesus förvandlade hela historien efter Paulus. Och där evangeliet får dra fram, där kommer frihet. Därför så kan vi läsa om Paulus och vi kan ha tro för att Jesus kan förvandla den tyngsta kriminella i vårt land. Vi kan ha tro för att evangeliet kan förändra en statsminister. Evangeliet kan förändra en president. Evangeliet kan till och med förvandla en diktator. Vi kan inte, men evangeliet kan. Guds kraft kan. Evangeliet kan förvandla både förtryckarens liv och den förtryckta. Vi kan be. Det är det vi kan göra. Och vi kan be Gud att hålla våra hjärtan hoppfulla och ödmjuka. Låt oss inte kalla det orent som Gud har kallat rent. När Petrus kommer tillbaka till Jerusalem så har ryktet om det som har hänt i Cornelius hus, det har spridit sig dit, och några av judarna där som tror på Jesus men som fortfarande tycker att men det är viktigt med de judiska reglerna, de börjar ifrågasätta Petrus. De säger att du har varit inne med oomskurna. Du har till och med ätit med dem. Vad är det som händer? Och Petrus, han berättar då om allt som har hänt. Han berättar om synen. Han berättar om att han predikade och att anden föll. Och i Apostlagärningarna 11, vers 16-18, så säger Petrus så här: då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sa: till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Vem är jag att hindra Gud? Till och med åt hedningarna, till och med åt de värstaste värstingarna har Gud skänkt omvändelsens gåva som ger evigt liv. Vågar vi lägga ner all vår själviskhet och stolthet som vi ibland kan ha gentemot varandra här i kyrkan, men framförallt i hela Kristi kropp? Vågar vi be för den världen som Jesus dog för? Vågar vi tro för att Gud kan möta den som är lika långt borta som Paulus var? Det tror jag att Gud vill utmana oss till idag. Herre, jag tackar dig för att du har dött för oss. Jag tackar dig för att du har gjort allting klart. Du har gett oss förlåtelse för våra synder. Du har låtit oss försonas med Gud. Genom tro på dig så får vi sträcka oss mot Gud och kalla honom för pappa. Jag tackar dig. Jag tackar dig för din nåd över var och en av oss. Jag ber att vi ska få leva i den nåden ännu mer, Herre. Att vi aldrig ska glömma var vi kom ifrån. Att vi ska få leva våra liv med en tacksamhet. En tacksamhet som också får oss att agera för andra som inte känner dig än. Jag ber för de människor som ligger på våra hjärtan, Herre. Som vi längtar efter att de ska få möta dig. Jag ber att du ska ge oss rätt ord när vi möter de människorna. Jag ber att din helige ande ska beröra människors hjärtan. Och jag ber för den här idag som ännu inte har tagit emot dig, Jesus. Jag tackar dig för att när vi tror på dig, när vi säger jag vill följa dig, kom och möt mig, så är du trofast, Herre. När vi ber om förlåtelse för våra synder så förlåter du oss. Och jag ber att den som idag längtar efter dig ska få våga ta steget och ge sitt liv till dig. Hjälp oss att se på världen med de ögonen som du ser på världen. Hjälp oss att älska den som ännu inte kanske förtjänar att bli älskad. För att vi vill leva liv som pekar på dig, som får spegla dig, Herre. Håll oss ödmjuka, Herre. Hjälp oss att hedra dig genom att älska varann. Amen.